Thomas Bolme läser Fiendens fiende, den fjärde boken i serien om Carl Hamilton, av Jan Guillou.
Kapitel 1. Varje gång han försökt strypa en kvinna hade han misslyckats. Men det hade varit hans gamla jag. Han hade varit sjuk, förvirrad eller förtvivlad, eller helt enkelt bara full. Och han hade inte haft någon allvarlig menad avsikt. Nu var allt annorlunda. Hon missförstod honom när han släckte ljuset i kojen och hon hann fnittra till när han vände henne på mage och satte sig gränsle över henne. Sen började han strypa henne nästan ömsint, som om det vore en kärleksakt, som om hon vore hans hustru på riktigt. Han la tyngden av sina knän över hennes överarmar och sökte försiktigt med tummarna över hennes nacke tills han hittade den punkt där skallen och nackkotpelaren nöts, och så förlängde han sitt grepp med fingrarna ner runt hennes hals. Det tog några sekunder innan hon tycktes förstå vad som höll på att hända. Hon sprattlade lite, slog med benen upp och ner som en fisk på land slår med stjärten, men de mjuka sängkläderna absorberade ljudet, och efter 15 mycket långa sekunder, när hon började bli medvetslös till följd av det avstängda blodflödet till hjärnan, stillnade hon. Han höll kvar greppet så länge han orkade. Sen reste han sig tungt och stod en stund helt stilla i mörkret medan han masserade sina stela fingrar. Han skruvade loss mässingsvreden till hyttventilen och öppnade den. Drog fram en pall och sträckte ut huvudet. Kall vind och hårt regn piskade honom i ansiktet. Han försökte vrida blicken uppåt och åt sidorna, men vinden och det underkylda regnet gjorde det omöjligt att se någonting. Klockan var 2 på natten under årets mörkaste tid och fartyget befann sig på öppet hav ute i Östersjön. Risken att någon medpassagerare skulle stå på däck och beundra havsutsikten var obefintlig. Han drog in huvudet och klev ner på golvet och torkade sig i ansiktet med gardinen. Sedan tog han några djupa andetag, samlade sig och gick fram till kojen i mörkret och lirkade av henne nattlinnet. Det var ett mjukt, sidenliknande tyg, förmodligen i något alltför lufttätt konstfibermaterial. Det skulle kunna bildas luftkuddar innanför tyget. Sen tog han av henne ringar och armbandsur och kastade ut dem i den svarta tomheten. Han vek hennes högerarm över sin axel och baxade upp henne mot den runda öppningen och fick krångla en del innan han hade hennes överkropp och båda armar utanför. Han tog tag runt hennes knän och sköt dem uppåt så att tyngdpunkten gled över ventilens kant, och plötsligt och ljudlöst var hon borta. Han skruvade igen hyttventilen och stod framåtlutad med pannan mot det kalla våta glaset. Deras hytt låg ungefär midskepps. Fallhöjden var nästan 10 meter. Sannolikheten för att vattenturbulensen skulle dra ner henne under 10-metersnivån eller in i propellersuget var tämligen god. Sannolikheten för att hon någonsin skulle återfinnas var låg, och sannolikheten för att hon skulle flyta i land i ett stycke på svensk territorium och identifieras var så gott som obefintlig. För övrigt spelade det ingen roll. Då skulle han redan ha vunnit eller förlorat. Då var allting redan avgjort. Han gick bort till dörren och tände ljuset. Sen tog han en handduk och började torka upp regnvattnet kring ventilen och på golvet nedanför. Han packade ner hennes tillhörigheter i den lilla resväskan. Toalettartiklarna i god ordning i necessären och det vita, sidenaktiga nattlinnet ovanpå. Sen klädde han sig och sträckte till sängkläderna i nederkojen och la sig ovanpå med händerna knäppta under huvudet. För 3 dagar sedan hade han fyllt 50 år, och i anledning av den familjehögtiden fick han i överensstämmelse med en eller annan paragraf 48 timmars permission från fängelset. När permissionen gick ut skulle han redan befinna sig på andra sidan. Förmodligen skulle han inte ens bli efterlyst förrän då. Förmodligen skulle kollegorna som satt i en bil utanför förortslägenheten där hon bodde, där hon hade bott, rättade han sig. Förmodligen skulle kollegorna bara avlösa varandra och sen sitta i 8 timmar.